When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Varje torsdag så kommer vi hit för att visa att det här med sport är viktigt. Och det visar vi inte genom att skriva folk på näsan, utan genom att förhoppningsvis leda genom exempel. Varför är sport viktigt, Tommy?
Det är oerhört starkt känslomässigt för så många. Och jag tycker jag har märkt också på de tv-sportprogram som vi har gjort genom åren att när man tar sport på allvar, utan att kanske vara gravallvarlig, men att ta sport på allvar är det väldigt uppskattat.
Vad säger Jens?
Att för folkhälsan otroligt viktigt med sport. Dessutom tycker jag det förenar människor, integrerar människor på ett bättre sätt än nästan någon annan instans i samhället.
Lasse, gå in på ett derby. Gå in på eller ta ett stormöte i fotboll, Malmö FF IFK Göteborg, ta Djurgården AIK i ett fotbollsderby. Och gå in där och säga att, men hörni, utsålda läktare, ni som är här, det här är ganska oviktigt. Då märker ni att ni har en uppfattning som i alla fall i det sammanhanget är ganska stor minoritet. Det berör så väldigt många så mycket. De som är riktigt idrottsintresserade, tänk en derbydag när man ses på jobbet på morgonen och är nervös för matchen. Man går och pratar om laguppställningen, man funderar över hur det kommer se ut och man laddar och laddar och laddar. Och så kommer torsken och så går man till jobbet dagen därpå. Man tar inte förmiddagsfikat och näsan av att torska. En annan sak, gå in i ett omklädningsrum, strunt samma vilken division. Gå in i ett omklädningsrum när det är laget som ni går in till just har åkt ur en serie. Gå in där och så säger ni, amen. Kom igen nu, det här gäller, det betyder inte så mycket. Det är ju bara sport.
Det här är bara en hobby.
Tjena.
Ja. Ja, det är sant.
Hur många timmar hockey är hockeylördag, Lasse?
Ja, nu var det väl längre än vanligt, men de segar ju som tusan för att få upp det till 6 timmar den gången. De skulle kunna göra program på 5 timmar och 49 minuter och göra 5 timmar och 49 minuter glasklar tv, så ska det vara 11 minuter tuggummi också.
Nu var det 6:45 tror jag.
Vilket jubel för er.
Med anledning av Daladerbyt i Globen.
Precis.
Det var ju Daladerby i Globen.
Men du brukar inte vi liksom säga att det finns inget självändamål genom att göra långa program? Nej, alltså, vi har ju uppstarter som är på landskamper som är 2 timmar och man undrar bara, vad är det som händer?
Det var väl lite så här, när vi startade Hockeylördag 2010, så då var det inte, så fanns det inte så många sådana långa program, så då gjorde vi en liten grej av det. Men sen har det blivit fler och fler sådana i olika kanaler. Men nu har vi liksom hållit fast mest för att retas med Lasse.
Ja, jag skulle säga det. Vi som känner båda två, det är få saker som retar upp dig så mycket, Lasse, som när Tommy därför säger 6 timmar hockey.
Ja, därför var det så roligt kalenderåret 2014 när jag fick köra det avslutande programmet för Allsvenskan som gick över i Hockeylördag. Mm. För då blev det ju över 9 timmar eller vad det var. Det var jätteroligt, så kunde de köra 6 timmar ofta de ville. Det var 9 timmar som var rekordet i alla fall. Ja. Så ni kan springa nu.
Sen har vi slagit, sen slog vi ju det nu.
Vad viktigt det är, vad snabb han är. Ja.
Vi gjorde ju 9:30.
Ja. Ja. Och en halv. Kalenderåret 2015 tog ju Tommy det.
Ja, just det.
Ja. De här försnacken som är i podcasts som vi har just nu, det blir liksom en...
De blir också längre och längre.
Jag lyssnar ju på väldigt mycket podcast nu. Jag är faktiskt uppslukad av ämnet. Det, överallt så är det likadant, sådana här långa. Men rekordet måste ändå vara den här Palmemordspodden. Har du lyssnat på den?
Nej.
Palmemordspodden. Där kör de alltså 50 minuter podcast och det är 47 minuter uppsnack. Och sen på 3 minuter på slutet så snackar de lite grann om Palmemordet.
Och konstaterar man inte vet vem det var.
Men det blir ju å andra sidan en väldigt lång programserie. Ja, man bara hinner beta av 3 minuter.
Men det var ingen kritik, mot vår snack nu, men jag bara kom att tänka på det nu. Precis. För jag kände att vi skulle kunna prata om det här länge.
Det är inte så långt ifrån hur Palmegruppen jobbar själva. Tror jag.
Men visste du också intresserad av Palmemordet?
Ja, definitivt.
Var det Christer Pettersson?
Nej, det kan jag ju omöjligt tro, men det går väl inte att avskriva, antar jag. Nej, det tror jag inte att
det var. Nej, det kan det inte vara.
Det är väldigt lite som talar för det.
Känns det som ett stickspår här, eller?
Nej.
Vi hade en gemensam träff, du och jag, Tommy, med Johan Storåker, som ju är kommunpolitiker i Sundbyberg för Liberalerna numera. Han sa lustigt nog vid ett tillfälle Folkpartiet själv, men det är en annan historia. Det är en polare. Och han skickade över några bra klipp sen på politiska tal, alltså ordväxlingen genom utgångspunkt av Olof Palme. Och då fastnade jag sen och kollade på länkar på andra. Det dyker upp på YouTube så att man kan klicka sig vidare och så vidare. Och då kan man ju konstatera, och du har varit inne på det här, i den här podden förut, Tommy, men oj vad vi saknar retoriska, tunga företrädare i politiken. Göran Perssons presskonferens klockan 09.00 den morgonen. Anna Lind avlider 05.29. Det han säger på den presskonferensen på 4 minuter och 47 sekunder.
Jag hittar ingen bra övergång. När var ni på bandy senast, skulle jag fråga nästa. Så jag säger det. Jens, när var du på bandy senast?
Undrar om inte du kan hjälpa mig med det svaret.
För var
du var nämligen med mig då.
Ja. Det var länge sedan.
Ja, 2 år sedan kan det väl vara något i den stilen. Jag har initierat nytt bandybesök. Hammarby bandy mot Edsbyn. 20 januari, som jag kan rekommendera. Häng på där.
Jag hänger på.
Men i det sammanhanget så var det ju faktiskt så att jag... Då hade jag tillbringat en vecka hos Hammarby bandy och gjort besök lite grann hos dem och följt upp på träningen. För det är ju lite en sport som har en del gemensamt med fotbollen, kan man säga. 11 på plan bland annat.
Precis.
Ytan.
När var du på bandy senast, Lasse?
Det var faktiskt på Zinkens damm några år sedan i det här laget. 5-6 år sedan. Matchen gick den dagen före nyårsafton. Och det var en fredagkväll vid tillfället, om jag kommer ihåg rätt. Jag tänkte, herregud, hur ska jag kunna... Och jag kom med bil. Hur ska jag hitta en parkeringsplats runt Zinkens damm på Söder i Stockholm i det här ögonblicket och sladda in med bilen? Och det var ju alldeles tomt. Mm. Och det berodde ju på att det var ingen som hade bilen med sig mer än jag.
Du fick köra hem alla sen. Tommy?
Min första direktkommentering i radiosporten, alltså när det gäller... bytt ämne, eller?
Ja, du svarar på en annan fråga i alla fall. Men det är helt...
Oj, nu, förlåt. Jag började fundera på David Bowie här. Vi kan också komma till det. Nej, men det första, varför det jag också läste, tänkte jag, dambandyfinalen var på något sätt en sån här, man fick göra nästan första jobbet, 3 inhopp 1995, dambandyfinalen, AIK, deras Viegnaget dambandy army hade de som en ramsa.
Ja, tung vricka ramsa.
Ja. Så att, och jag var reporter på bandy VM 1997 och sådär, så att jag har en ganska stark koppling till bandy, så det blir kul med kärleksbombning sen. Men senast jag var på bandy, det måste ha varit någon Hammarby-match på Zinkensdamm, kanske för 5-6 år sedan.
Alla har varit på just Hammarby på Zinkensdamm senast.
Ja.
Det var intressant.
Du då?
Ja, jag var ju med Jens där också, så att... Är vi bajare allihopa? Ska vi komma ut som det nu?
Nej, men det är ju enda i Stockholmsområdet, så är det enda bandet du kan se.
Ja, men man kan åka för att se.
Jag bor ju i Gustavsberg, Lasse också, och där är de. Det är lite av ett minibandynäste. Gustavsberg är rätt så duktiga. Det var länge sedan de låg i högsta serien, men de ligger precis under. Och det finns en väldigt fin bandyplan där som jag var och åkte skridskor på bara häromdagen tillsammans med Frida 5 år.
Känns det inte som att liksom bandysjälen är liksom Hälsingland och Bollnäs och... Ljusdal och Edsbyn.
Värmland icke att förglömma. Värmland icke att förglömma.
Vilka är mästare i svensk bandy?
Baltic hade jag faktiskt som favoritlag.
Ja, men de var ju bäst hela 80-talet. Ja, Västerås
det,
är väl
det ganska enkelt.
Jag tror VSK är mästare.
Nu börjar Tommy svara på frågor. Bra, ja, helt rätt. Och tack. På damsidan?
Västerstrand.
Nej, du var AIK. Inne på det, AIK.
Ja.
Snyggt. Varför pratar vi bandy? Jo, för att Lasse ska kärleksbomba bandy sen.
Ja.
Har det varit lätt eller svårt?
Bandy är ett av de absolut lättaste uppdragen, därför att är du född och uppvuxen i det här landet och inte har koll på vad bandy är, då är du icke av kvinna född.
Aha. Det var hårda tydliga ord.
Vasaloppet och bandy.
Vasaloppet och bandy. Det var ju kontrast i förra veckan när du sa att det var en utdöende sport, men det kanske inte är en motsättning.
Definitivt inte, för det är ju sant båda delarna.
Ja, vi återkommer till det. Ni har ju uppdrag varje vecka, Tom och Jens, Lasse, att komma hit med en spaning. Det får vara i stort sett vilken spaning som helst, men vi vill undvika det här och bara vara ännu en diskussionsklubb som pratar om exakt samma sak. Så att mitt krav på er är att ni kommer med någonting originellt. I övrigt har alla regler skrivits om varje vecka. Tommy, du får börja. Mm. Din rubrik.
Lägg ner Europacup i socken för gott.
Nej.
Jo, för gott.
Det var hårt.
Var kommer den nejet?
Jag är så van vid att ni inte är originella.
Vilken tänkte, talman.
Nu har ni tagit i. En minut, varsågod.
Sluta upp med det här nu. Det är bevisat så många gånger svensk ishockeypublik helt ointresserad av europeisk klubblagsturnering. Så många gånger har gjort försök inom ishockeyn att närma sig något som kan liknas vid fotbollens succéfyllda Europacup-spel. Och lika många gånger har det misslyckats. Senaste försöket nu, Champions Hockey League, som just nu är framme vid semifinaler i dagarna, startade i full skala för 1,5 år sedan. Jag var enormt skeptisk med anledning av hur historiken har sett ut. Hockeyetablissemanget stod på sig. Det här kommer bli kanon. Ha tålamod bara. Problemet med det här tålamodet är att det bara blir sämre och sämre och sämre och sämre publiksiffror. 1600 åskådare var på plats på senaste slutspelsmatcherna för båda SHL-publikstarka lagen HV71 och Frölunda. 978 personer såg Djurgårdens åttondelsfinal i Globen. Låter som ett dåligt skämt, men det är sant. Så lägg ner det här nu och dra aldrig igång någonting liknande igen. Inte förrän du går och hittar på någonting tillsammans med NHL, vilket ju känns som en utopi.
Du har 4 sekunder på dig för en gångs skull. Nej, nu tog de slut.
Det räcker med SHL.
Det räcker med SHL. Jens?
Ja, men om man tänker sig att...
Tog jag för hårt, eller?
Nej, men faktiskt inte, tycker jag. Så tillvida att det har inte väckt någon känsla, någon nerv eller något intresse från min sida. Och då är jag ändå rätt hockeyintresserad. Och det känns ju som någonting som pågår liksom under ytan ungefär. Det vill säga, man vet ju när det är Champions League-fotboll. Då är det den där tisdagen och onsdagen. Här känns det liksom inte som någonting som är... Man som inte hittat sin identitet på något sätt. Sen känner jag också liksom 53 omgångar SHL som det är, 52 plus slutspel. Alltså det är rätt så tätt. Mm. Det känns som att klämma in någonting ytterligare som ska vinna supportrars intresse. Alltså det
är precis samma syndrom faktiskt som Royal League i fotbollen. Att så länge det låg på försäsongen innan Allsvenskan startade i det fallet, och det här fallet när Champions Hockey League är innan, alltså istället för försäsongsmatcher, då känns det ganska okej. Men sen när det ligger parallellt med det riktiga Allsvenskan, det riktiga svenska hockeyligan, så känns det bara som ett totalt stickspår.
Den nordiska vinterligan i fotboll är ett av de mest märkliga påfunden någonsin. Minus, vad är det idag här ute? Det är minus 5-6, det ska bli minus 14-15 om ett par dagar. Vi ses och lirar en fotbollsmatch, men jösses. Jag funderar på vad det beror på att fotbollen och Champions League är så oerhört stort. Där ett avancemang för Malmö FF renderar nästan som att fotbollssverige står upp i... Ja, många kritiserar ju att det, vi ska bla bla. Men alltså, och hockeyn har ingenting.
Nej.
Och jag kan inte svara på det, för jag delar uppfattningen. Det är klart, de publiksiffrorna du nämner, det har ju ett svar på frågan.
Jo, det spelar sig för 978 personer i åttondelsfinal i Globen.
Ja,
men och jag frågar runt lite med några spelare i SHL faktiskt. Anonym frågestund. Och de, flera av dem som blev utslagna här i olika SHL-lag sa faktiskt så här. Att det är för jäkla skönt att vi åkte ut. Mm. Jag vill inte hålla på och lira det här alltså. Det var okej så länge det var försäsong istället för träningsmatcher. Mm. Men nu vill vi inte hålla på och resa runt i Europa och spela de här pissmatcherna.
Slutsignal. Jag vill bara föra till protokollet cred till Luleå som gick mot strömmen förra året.
De är de enda som har okej publiksiffror också.
Ja, finalen var också en riktigt bra match förra året. Luleå och Frölunda. Mm. Riktigt bra. Jag håller med dig. Jag vill inte hålla med dig, men jag håller med dig. Jag tycker att det vore kul om det någon gång funkade. Det är Jens tur. Vad är din rubrik?
Tillåt wearable technology.
Mycket originellt. En minut.
Wearables, det vill säga teknik inbyggd i bärbara produkter. Ni har redan sett dem, träningsklockor, armband, pulsband, och nu finns det en liten device som man kan stoppa innanför tröjan. Som kan hålla koll på den fysiska belastningen som en spelare utsätts för i träning, och nu öppnas också möjligheten för i match. Men det här är också en möjlighet för oss tittare att få veta vem arbetar hårdast på planen. Vilket lag är det som snart börjar gå på knäna? Att på reprisen få se hur högt Cristiano Ronaldo hoppar när han nickar in den där. Eller hur snabbt sprang Lionel Messi när han tog sig förbi. FIFA har godkänt användningen av wearables, och nu är det upp till vart och ett av förbunden att säga sitt. Spanien, England, Holland är bland de som har sagt ja. Svenska fotbollsförbundet tvekar. Varje klubb får söka dispens. Jag säger fritt fram för wearables. Det finns få områden som svensk fotboll har potential att kunna vara ledande i. Det här är ett. Uppmuntra det istället.
Mm. Exakt en minut. Jag vet att det är inte det, är inte det viktigaste, men ändå. Apropå att det är mätbara. Lasse, vad säger du? Mer teknologi på planen?
Ja, absolut. Jag tycker... Vad bra ämnen ni hade, hörrni.
Nej, men alltså,
ja, jag känner det också. Jag, det är mitt manus.
Ja, det ser lite ihåligt ut.
Ihåligt, jag är nedklottrat bara med bläckpennan där. Jag känner att jag måste byta till något spänstigare. Nej, men jag vill lägga till att jag tycker svensk fotboll ska våga vara det mest innovativa. Mm. Alltså Sverige ska för det lilla landet vi är fotbollsmässigt så, men vår allsvenska som är så stark, ska våga ut med att ta frisparksprayen till exempel, som ju var upp, du anfäktade Jens för 4, 5, 6, 7 år sedan var det var. Alltså, varför kunde du inte testa det i Sverige först innan vi fick se det på stora internationella mästerskap? Då vaknar Sverige till att tänka att ja, då ska vi göra det också, så införs det ett år senare. Så att självklart, släpp fram det. Ju mer vi kan öppna dörren för mer information, desto bättre är det.
Och du, Jens, är ju någonting så ovanligt som en fotbollsmänniska, för det är du ju verkligen, som ändå är progressiv och vill se förändringar och vill se nydanande saker, för annars är det fotbollens problem lite grann. Vi har varit inne på det tidigare, att det är väldigt konservativt.
Ja, det är det verkligen. Men här tycker jag liksom, ja, man kan få ner skaderisken, ja, man kan förbättra prestationen, men också big data, hela samhället ropar efter och funderar på hur kan vi hitta hjälpmedel till att bli duktigare. Och jag tror just i nuläget är det rätt så svårt att egentligen se vad kan det här ge om 2 år och om 4 år. Och det enda svaret som jag har är att det kommer att ge mycket. Så lika bra att köra in på det spåret, även om man inte det är kristallklart hur mycket bättre man kommer att bli och hur mycket duktigare de allsvenska lagen kommer att bli. Så kör in på den vägen, det är en öppen dörr för mig.
Kan det vara någonting för tv-tittare och så också, som man kan utvinna och göra bra tv av?
Ja, det är det jag menar att det kan vara. Tänk på reprisen och få in en hastighet. Tänk få reda på vem är det som sliter hårdast. För här handlar det inte bara om att springa snabbast eller springa längst, utan här liksom varje riktningsförändring, start och stopp, det ger liksom ett resultat. Hur mycket har en spelare plöjt ner i det hela?
Hade inte Aftonbladet någonting där? Sånt för många år sedan där det, de mätte alla meter? Och
precis, ja. Men då har du bara metrarna sprungna. Aha. Men alla som har hållit på med idrott och framförallt varit ute på en fotbollsplan och sprungit fram och tillbaka några gånger vet att du kan springa rätt så långt, men springer du jäkligt mycket intensivt start och stopp så är det någonting helt annat. Och här har du liksom, med de här wearables får du totalen.
Vad säger du?
Verbals.
Sånt du kan bära. Wear.
Abels. Ja. Inte valuables utan verbals.
Bärbart.
Samtidigt känner jag så här, man ser en match idag, vi jobbar ju med till exempel hockeyn och SHL som har mer statistik, och använder sig av mer statistik ska jag säga än vad fotbollen gör. Och man får ju information om precis allting. Alltså, den där har gjort si och så många poäng mot det här motståndet, har skjutit från den teckningscirkeln så många gånger, spelat si och så mycket, och den har skjutit 2 gånger i täck och 1 gång på skridskon. Och man känner till slut så här, men gud, jag vill bara se en hockeymatch. Kan jag inte bara få luta mig tillbaka och se en goddamn hockey game här, utan att få så massa mer information. Så att någonstans är det också viktigt att ju mer konsumenten själv får välja vad konsumenten vill ha, desto bättre är det.
Tillbaka till Plex, apropå det vi pratade om förra veckan. Det var bättre när vi inte visste så mycket.
Och här kommer Ingemar.
Jag såg för övrigt en slalomtävling där det var 3 mellantider på väg ner nu när Hirscher var på väg.
Mm, ja, just det. Alltså det blir ju... apropå Super G där, såg du att det var... Nej, det här, nu är vi...
Nej, kör på.
Nej, men såg du att det var sprintstörtlopp?
Jo.
Sprintstörtlopp. Där de körde 2 stycken störtlopp. Ja. Det var nog nytt för mig i alla fall.
Och det är roligt om de måste ta sig upp för backen hela vägen upp där, alltså ner igen. Det hade varit
riktigt. Slut där. Nu, Lasse, ska du få berätta hur originell du egentligen är. En rubrik.
Då kör vi på den här. Jag måste steppa upp.
Kastar den manuset.
När vi kör på den här. Alldeles, alldeles underbart.
Varsågod.
Eller? Det är rubriken. Tingsryd fascinerar mig. Tingsryds framfart i hockeyallsvenskan är någonting som jag tar till mig. Oliver Ekman Larssons moderklubb, hela familjen Ekman Larsson är väl där involverad i någon mening, och Tingsryd är topplag mot alla odds, ska de avancera precis som Karlskrona gjorde. Den svenska modellen av att bjuda in precis vilken klubb som helst att mot bakgrund av en sportslig prestation kliva hela vägen är fascinerande. Tingsryd kan mycket väl vara en klubb för svenska hockeyligan till nästa säsong, och det är ju alldeles, alldeles underbart. Eller? Karlskronas del av svenska hockeyligan säsongen 15-16 är jobbig. En enda 3-poängare så här långt, det kanske inte blir så många mera. Allt färre går att titta på matcherna. Vi vet att Karlskrona kommer att förlora. Möjligtvis tar de en pinne då eller då, men de går bara och väntar på ett kval. Kanske kommer det kvalet mot Tingsryd, och kanske får vi i Tingsryd ett nytt Karlskrona. Frågan är verkligen svenska systemet alldeles, alldeles underbart?
Visst var det någon hockeyjournalist som sa att Karlskrona är här för att stanna? Jag kommer inte ihåg vem det var.
Jo, men kvalet är inte spelat än.
Nej.
Det kan mycket väl bli Karlskrona mot Tingsryd förresten.
Det passar ju på att säga så.
Det var slutkläven i min plädering här.
Ja, men Nelson Garden Arena heter hemmaplan. Mm.
Det är bra.
Det låter ju...
Jag tänkte, nu är vi i New York nu. Ståndsmässigt.
Nelson Garden Arena.
Hur kul är det med Karlskrona i högsta ligan just nu? Och då har jag största respekt för de som jobbar och sliter. Jag vet, Tommy, att Miro Salar, en gemensam kompis till oss, en nära vän till dig, är där och jobbar och sliter. Och de jobbar ju med att kunna ta ett resultat varje gång. Men hur kul är det att ha ett gäng som bara torskar?
Men du, finns det någon skäl eller något sånt här i Tingsryd? Jag tänker på när man kommer till Örjansvall och gemytet som finns där när man kommer till Kopparvallen och Åtvidaberg, där det liksom känns som att en K-märkt läktare. Finns det någonting sånt som Tingsryd kan, så att säga, i kött och blod tillföra?
Ironiskt nog så består väl den skälen mycket av just en rivalitet med Karlskrona. Så det kan ju bli ett jättespännande kval om det blir så.
Oerhört starkt hockeyfest i den här delen av landet som vi pratar om. Det ser vi största respekt för. Men jag är ute efter att det är inget kul när ett lag blir så långt efter som Karlskrona är. Varje omgång har vi en match som vi egentligen inte... Alltså det går inte att uppbära någon större entusiasm för det. Vi går bara och väntar på ett kval. Mm. Och det är ju så att säga baksidan utav... Nackdelen med det helt fria systemet som vi har i Sverige, att de som går upp kanske inte håller måttet alla gånger.
Ja, och nu har det blivit att det kanske inte har blivit helt lyckat med från 12 till 14 lag som man trodde. Nej. För att då när den förändringen gjordes, då fanns det många stora klubbar där nere. Svenska Hockeyligans hövdingar vill förstås ha upp AIK till exempel. Och Leksand, men Rögle och Karlskrona och sådär, det har ju inte ökat publiksiffrorna och så heller. Det är 6,7 mil förresten mellan Tingsryd och Karlskrona, säger jag. Det är, apropå det, de derbyn som eventuellt kan vänta.
Så planen har varit helt enkelt att fiska upp storlagen och så sedan så klippa av och göra det till 12 igen och stänga serien.
Jo, men alltså, du är väldigt nära sanningen. Okay. Du är ju det. Alltså, och det talades ju om wildcards. Och det har ju Mike Helberg, vår kollega, som satt inne i de förhandlingarna. Han har ju bekräftat det. Att det var ju långt gångna diskussioner om wildcards. Men sen fick du, när hela svenska idrottsmyllan fick reda på att det här var görningen, så lyckades de ju stoppa den som en odemokratisk historia.
Men det, skiktade tabeller är ju mindre jobbigt ifall det laget som är sist åker ur. Nu blir det dessutom ett kval. Alltså i fotboll är det ju nästan varje år någon som ligger där och skvalpar, men då byter man åtminstone lag från år till år.
Där har man någonting att fundera på. Där har man någonting att fundera på, för hade det varit så att segraren i Allsvenskan gått rakt upp och jumbon i serien åkte ur, då hade du ju fått en enorm hås i Allsvenskan, den underliggande serien i detta fallet.
Kommer aldrig att ske.
Nej, det kommer hockeyligans representanter att stoppa. Att det ska kunna bli så. För de vill till varje pris ha en relativt stängd liga.
Jäklar, vilken knepig fråga.
Ja.
La Casa Deportiva con Jens Lasse y Tommy.
Martin, vår vän och allt i alla, går ut och hämtar den hemliga lådan.
Vatten, Martin.
Martin, tar ju med dig vatten. Innan vi går på kärleksbombningen så tänkte jag gav dig en läxa förra veckan faktiskt, där jag sa om ett år, vilka är de stora namnen i svensk idrott, eller för all del idrott i stort, när vi ser tillbaka på 2016. Det korta svaret är, det är omöjligt att förutse. Men jag vill testa lite hur vågade ni är i era tips. Ifall ni kör säkra namn, etablerade redan. Eller om ni är likt Tommy i början av Sporthusets historia. Slänger ur er lite sådana namn som ingen riktigt har hört talas om i det breda forumet. Eller än.
Var det svenska namn eller?
Ja. Eller så tänkte jag, men du får säga exakt hur du vill. Du får börja, Jens. Vilka kommer vi 2016 i årskrönikerna säga? Och namnet på allas läppar var?
Alltså man skulle vilja kasta ut ett par olika namn, men jag börjar med ett inom mitt område fotboll och säger Emil Forsberg. Mm. För jag tror Emil Forsberg kommer att vara den första som vinner guldbollen efter Zlatan. Spelar i tyska andra Bundesliga, håller på med Leipzig och går igenom den. Kommer med andra ord upp till Bundesliga, spela på riktigt. Jag tror att det finns alla förutsättningar att han gör ett strålande bra EM-slutspel. Han kommer att vara en av Sveriges absolut bästa spelare där. Och just det faktum att han kommer att vara den första som vinner guldbollen efter Zlatan. Om det nu sker till hösten, som Zlatan spelar fotboll just nu, så är inte det säkert. Men jag tror liksom, Emil Forsberg spelar modern fotboll. Han är en person som tilltalar många, en sån som man är beredd att lägga sin röst på. Därför så tror jag Emil Forsberg. Sen kastar jag in ett riktigt wildcard här. Badou Jack. Säger det någonting?
Ja, för tusan. Jag sitter ju som ordförande i nomineringsjuryn till Svenska idrottsgalan, och han är nominerad som årets manlig idrottare, boxaren.
Stämmer. Så han har ju ett bälte i nuläget, men inte det tyngsta IBF-bältet. Och äskar en match mot James the Gale. Och skulle han få den under 2016... Dessutom träffar han The Gale på hakan och rätt ut på hakspetsen där. Så har vi helt plötsligt en rätt tung världsmästare i boxning i Sverige. Och det tror jag skulle kunna få en jäkla genomslagskraft faktiskt. Så där har vi ett riktigt wildcard.
Det vore kul. Tommy, vilka är dina namn?
Jag tror att det kommer bli något som handlar om OS. Sommar-OS i Rio. för fotbolls-EM, jag gjorde en egen liten minigallup på vad ser ni mest fram emot, fotbolls-EM eller sommar-OS? Mm. Och då vann fotbolls-EM.
Stort.
Ja, 70-30 typ. Men då så kan man ändå räkna med att Sverige inte kommer gå så himla långt ändå. Och därför kanske det blir svårt för någon svensk att komma upp där. Och då blir det istället OS. Och då finns det ju massor av obskyra små sommar-OS-sporter. Men jag väljer den största med friidrott. Och den som fick lite genombrott nu i somras på VM, Kadi Sagnia, som 21-åring alltså landade in på topp 8 i längdhopp. Och hon är en otroligt skön profil. Följ henne gärna på Instagram till exempel. Det är en upplevelse. Och hon är byggd som en längdhoppare. Hon har en utstrålning som en ung Carolina Klüft. Och hon är i en gren som har varit ganska ryskdominerad. Vad tänker ni då?
Ja, vi tänker att Tommy tycker att de är dopade jämt.
Nej, vi tänker att det kommer inte komma säkert många bra ryssar till OS nu. Eftersom om de ens får starta ryssarna så kommer de att vara hårt tillbaka tryckta utav alla dopningskontrollanter och så. Så hon kan hoppa upp ytterligare några pinnor. Så hon skulle faktiskt kunna ta, om hon håller ihop mentalt, och det tror jag hon gör, för hon har det typ av Carolina Klüft-psyket, så hon skulle kunna som 22-åring kunna ta ett sensationellt svensk OS-medalj i längdhopp. Och det skulle bli en otrolig hås kring henne. Och om hon inte gör det nu så kommer det i alla fall senare. Men jag säger redan nu, Kadi Sagnia. Mamman är från Gambia, därav namnet som ju inte kanske är så svensklingande.
Nominerad till Lilla Bragguldet, årets nykomling.
Okej, du kan alla nomineringar.
Ja, men det är ju charmar ju vem som helst.
Ja.
Och färgklick på alla sätt och vis alltså. Så jag undrar verkligen att, och jag misstänkte att du skulle ta henne. Så
därför gjorde jag. Okej, vad bra. Tack.
När hade vi senast en OS-medalj i längd?
Nu ska vi tänka till här.
Jag har ju haft redovisning.
Säg som Göran Persson. Säg som Göran Persson.
Ja.
Sunneborn.
Sporthuset episode 1 kan ni lyssna på.
Topp 8 i OS i längdhopp i Atlanta, ja. Jag tänker så det knakar i OS. Alltså det var ju medalj 48, då tog ju alla svenska medalj.
Jaha.
Eftersom de andra var döda, höll jag på att säga, efter andra världskriget. Ja, men det var ju faktiskt så. De andra hade ju ingen trupp att tala om. Sverige kommer med en supertrupp.
Man kan väl säga att det var första olympiska spelen efter kriget. Ja. Så kan man säga sig med att folk får tänka själva.
Lasse, du har undvikit frågan många minuter nu.
Ja, och grejen är så här. I plugget var det ju så när man inte hade gjort läxan. Man hoppas att man skulle slippa frågan först.
Men nu har vi bättre magistrar, förstås.
Exakt, och då är mitt svar så här. Nej, men jag tror att det kan vara Kadi Sagnia och Badou Jack.
Ja, bra tänkt.
Jag har faktiskt inte tänkt fram någon listigare än så. Jag tänkte på World Cup-laget i hockey och sådär, så att jag tänkte på en stund här. Men...
Ja, blir det bra eller?
Ja, det är klart att
med
det kommer
bli. Med de här blandlagen och det som är med.
Det är två saker som är problem för den där turneringen, World Cup-hockeyn. Den ena är att de tar ju med ett U20-landslag.
Ja.
För att liksom fylla ut, för det finns inte tillräckligt många kvalificerade tunga bra lag som ska vara med, så det blir ett ungdomslandslag, och det kanske är så där i det perspektivet. Den andra delen är att det är en preseason tournament, det går före säsong, och då är det alltid ett frågetecken, för då har man liksom tankar och fokus på någonting annat. Det är de kraftiga frågetecknen. Men vänd på den och säg att om det blir så att Tre Kronor kommer att göra en bra prestation, då finns det ju ingen anledning att tro att inte turneringen blir stor här.
Jag letar efter här, Ann-Britt Leijman tog ju OS-brons i längdhopp i OS i London 1948. Så ja, det var då.
Hur långt hoppade hon?
Ja, det framgår inte riktigt här i min statistikrulla.
Ungefär, skulle du tro. Ja, hur långt hoppade man 1948?
Det kan väl varit 5,95 kanske, ja, i damernas längd.
Tänkte någon skulle ta Sara Sjöström, för det kändes ju liksom som det. Mm. Hon simmar väl in ett par guld och slår ett par världsrekord, ja, och så ser han så.
Men alltså, det är klart att ett OS-år så blir ju olympiska spelen väldigt, väldigt avgörande för... Nu går jag tillbaka till nomineringsarbetet som vi håller på med till idrottsskalan, men det är väldigt viktigt. Så att det är klart att... Att Sjöström fick bragguldet redan 2015, det är notabelt.
Du dyker inte alltid upp en skytt eller liknande sådär som ingen riktigt har hört talas om?
När man sitter som programledare, när man sitter som programledare för sport, när jag var vid Sveriges Radio för olympiska spel, då kommer det alltid någonting som är överraskande.
Tommy googlar just nu Ann-Britt Leijman personbästa, vilket jag tror han är först med i hela världen.
Ja, vad hittar du? Nej, jag hittar en del. Hon 48, det verkar som det var 5,57.
Ja. Det var en bra gissning.
Så hade hon hoppat 5,95 så hade kommenteringen sagt 5,95 meter. Är det sant?
Sporthuset med Jens, Lasse och Tommy.
Åh, veckans stora händelse är här. Vi ska kärleksbomba bandy snart. Det blev ju nästan som en konflikt på Twitter. Det vet inte du om, Lasse, för du är inte medlem på Twitter. Eller i Twitter, vad säger vi? Lasse är inte medlem.
Nej.
I Twitter.
Okay, vad slåss
i vår hashtag. Nej, men då vi skrev så här. Lasse Granqvist säger att bandy är en utdöende sport. Håller du med? Resultatet blev ju skrämmande jämnt. 54% sa ja, 46% nej. Mm. Men några bandysjälar blev väldigt engagerade. Några så engagerade så de blev rent av otrevliga och arga.
För
de trodde att du hade pratat illa om deras sport.
Okej. Okay. Mm. Ja.
Varför är den utdöende om vi börjar den änden? Det här ingår inte i kärleksbombningen.
Av det skälet att det är svårare och svårare med naturis. Det är svårt att säga när vi till och med nu i Stockholmsområdet klättrar på temperaturer på minus 2-siffrigt. Men i grund och botten så är vintern alldeles för mild alldeles för ofta.
Då är det dags för kärleksbombning. Ja. Reglerna är enkla. Du måste gilla det här på riktigt. Och gör du inte det så får du se till att göra det. Men i den här veckan var det lätt, sa Lasse. Och då släpper vi iväg dig med den här uppmaningen.
Lasse Granqvist älskar sporten bandy.
Ja, så är det verkligen. Det finns så många infallsvinklar i varför man älskar bandy. För det gör hela svenska folket. Det är till att börja med den mest grundläggande kulturella idrotten vi kan ha i Sverige. Vasaloppet är där intill. Men annars är det bandy. För min del, när kärleken till sport i radio kom, så var det Sportextra med allsvensk bandy på söndagarna. Med sedermera kommande blivande chefen, Per Josefsson, som programledare. Och de kopplar mellan olika arenorna. Då kände man att det här vill man höra, vill man ha mer utav. Två saker till. Dels är det Svenska Portföljförbundet och Klasse Bengtsson som vi har pratat om tidigare som han har bildat. Att man bara kan komma på idén och bilda ett portföljförbund, det har hela avsikten och grunden i att det finns möjligheten att ta portföljer med sig till bandyarenan. Där finns kaffe, där finns smörgås och för många finns en liten tuting också. Det är också en viktig del av den svenska traditionen. Min pappa gick alltid på den stora bandyfinalen när den gick på Söderstadion tillsammans med sina kompisar från söder om söder, från Bagarmossen. Och de startade alltid med en sillfrukost. Det var viktigt, för bandyfinalen gick ju 13.15 eller var det möjligen 13.30. Och sillfrukosten innehöll ju också delar som de sen kunde lägga i bandyportföljen. Hör här. Hällåsen, Söderhamn, Ön, Edsbyn, Järnvallen, Sandviken. Vi pratar inte om Friends Arena, Tele 2 Arena eller E.ON Arena. Skarpe, Nord, Kungälv, Tjust, Kulle, Vetlanda, Zinkensdamm, Stockholm. Var är Swedbank Stadion, Falcon, Alkoholfritt Arena och Saab Arena? Detta är kultur. Och det är arenanamn som vi alla känner igen och som vi alla är uppvuxna med. Det är svensk idrottshistoria. Det finns också underbara smeknamn på bandyklubbarna genom bandyhistorien. Bandy kom förresten från 1800-talets mitt ifrån nordöstra England, som så mycket annat i Sverige, så det är England som ligger bakom det. Men första SM-finalen i bandy spelas 1907 redan. Men lyssna på de här klubbarna. Blåtomtarna, det var alltså Slottsbro 9F, Värmlandsklubb, mästarklubb på 30-talet. Rödtomtarna, Karlstad Göta, också mästarklubb på 30-talet. Ni förstår själva hur det var när blåtomtarna mötte rödtomtarna på annandag jul. Över
7000 åskådare på Tingvalla för att följa tomtederby. Det är vad jag kallar för tradition. Baronerna från Lesjöfors, det syftar på klubbens grundare, Gerard de Gär, baron. Här finns fläkten Västanfors IF från Fagersta, brukets blåd i Helleforsnäs IF från Flens kommun nära där du har land, va Tommy? Gurkorna från Västerås SK förstås. Porslinsgänget, Gustavsbergs IF, där jag bor nu, Tommy bor där också. Porslinsgänget såklart med tanke på porslinsfabriken. Och lägg till då Stockholmsklubbarna, Gnaget, Järnkaminerna och Hammarby som det egentligen ska vara. Inte Bajen, Hammarby. Bajen har kommit efter den första delen av vad man kallar Hammarby för. Jag fascineras också av att sporten verkligen försöker lösa de problemen som de har, för det är vädermässiga jättelika utmaningar för spelare utomhus, så är det så. Men blir det problem, då hittar de varianter. 2x45 minuter blir 3x30 eller 4x15. De blåser av matchen för att de måste ut och skotta bort snön mellan varven. Det löser bandysporten alla år utom ett. Därför att det finns ett år när vädret förbjöd möjligheten till att kora en svensk mästare i bandy. 1912, jag pratade om det, 1912, Råstasjöns IP i Solna. När IFK Uppsala mötte Djurgården, då kunde de inte slutföra matchen. Det gick inte, det var för mycket, det var för milt väder. Och därför delades det svenska mästerskapet 1912 mellan IFK Uppsala och Djurgårdens IF. Jag vet inte om målburen sjönk, det kanske var en alldeles för tydlig rosenskimrande beskrivning av händelsen. Till slut, på vilket sätt hanterar man den absolut största frågan som alla i Sverige pratar om idag? Jo, man gör det med hjälp av bandysporten. Jag tänker förstås på integrationen, jag tänker på invandringen. Vi berörs alla på detta idag, de starka flyktingströmmarna. Och tänk dig integrationsprojektet som startades i Borlänge, som också blev en film av Fredrik Wikingsson och Filip Hammar. Den heter väl Trevligt folk eller någonting sånt där, va? Mm. Ett gäng somalier som skulle spela bandy-VM, dessutom någonstans i Sibirien. Men för att kunna göra det och kunna få oss alla att förstå vad det är vi pratar om, så valde man den största av ytterligheter. Ett gäng från Somalia som kommer till Sverige integrationsmässigt och börjar med det som är fullständigt omöjligt för dem att fatta, men som är vår grundläggande kultur, nämligen bandy. Och jag slutar med ett citat från Jan-Olof Andersson i Aftonbladet den 24 januari 2015 som recenserade filmen. Men det är en fullkomligt underbar film för att den har något viktigt att säga om dagens Sverige, för att den har ett positivt budskap och för att den är grymt underhållande. Mitt herrskap, vi älskar bandy.
Bandy.
Jag blev oerhört sugen på att gå på bandy nu faktiskt.
Ja. Häng på!
Mm. 20 januari var det?
20 januari.
Hammarby mot
Edsbyn.
Det är klassiskt lag.
Men många klassiska smeknamn på spelare också som kommer upp, som Pinnen och Lars Knatten Olsson.
Loket byggde hela sin bingolottokarriär på att liksom kunna namedroppa vilka bandylirare som kom från just det stället, de som ringde in. Var i.
Men bandyn är större än bara namnen. För hockeyn har ju också ofta kört med namnen. Hockeyn tog ju över från bandyn. Bandyn var uppvisningssport 1952 vid de olympiska spelen i Oslo. Men sen tog ju hockeyn allt mer över. Och det blev ju egentligen bara Sverige, Finland, Norge och så Sovjetunionen då vid den tiden.
Men kan man säga att det inte hade funnits någon ishockey om inte bandyn hade funnits? Alltså bandyn är embryot till ishockey.
Ja, det kan man nog göra.
Är det så?
I viss mån tror jag att det är så. Alltså det var ju bandyn som dominerade och sen så gled över till att ishockey
i blev Europa populärt. Menar du nu?
Ja.
Annars borde ju bandyn vara extremt
stor. Leker med det lackröda nystanet. Men det är ju inte bara spelarna som har smeknat här som jag var inne på. Det är ju klubbarna också. Mm. Och jag vill bara tänka tillbaka till, jag tror Slottsbron ligger väl, man passerar Grums, va? Så kommer du till Slottsbron precis i Värmland. Västerut i Värmland. Och tänk er hur det var sen 30-tal när Slottsbron och Karlstad Göta möttes på annandag jul, premiären av bandyn. Och folk, det var ju ingenting annat överhuvudtaget att prata om i samtiden. Utan det var bandy som gällde och ingenting annat. Blåtomtarna mot rödtomtarna.
Jag tycker bandyn har ett par såna här regelgrejer som jag är lite förtjust i. Dels finns ju utvisningarna, 10-minutarna, vilket är liksom en möjlighet. Men det får ändå en viss effekt. Du får ett mellanting mellan en varning och en utvisning om vi hoppar över i fotbollen. En utvisning i 26 minuten som i efterhand visar sig vara helt felaktig förstör ju en hel match. Det gör inte en 10-minuters utvisning på samma sätt. Jag gillar det här med fria byten. Mm. Och att det är byten som går av sig själv. Man vill inte stoppa spelet. Eller
två riktigt bra grejer som du tar upp. Riktigt bra.
Väldigt. Sen tycker jag också att hockeyn är ju liksom hårdingarna och bandyn lite mer mjukingar. Nej, banne mig, ställ dig i ett bandymål. Det är modiga människor. Ställ dig i ett bandymål utan handskar på hörner och rusa ut. Det är banne mig modiga människor alltså.
Men du glömde ju den bästa grejen som bandyn kan ge fotbollen redan i övermorgon. Det är ju tilläggstiden. Att det hela tiden annonseras ut.
Ja, så att man ser den.
Jag var på Zinken där många år sedan och utsänd för lokalradion. Och då fick man klättra upp i den här arbetsboden som var där spiken var också. Och apropå det du säger om utvisningar så kommer jag bara ihåg hur den spiken var. Han var väldigt frispråkig nämligen. Och det är så roligt med hur man uppträder med och utan mikrofon. Därför att då sa han så här, det är den förbannade jävla domaren, för plockar han ut honom nu igen. Nej men vad fan, han tar en 10 för den är inte klok för dåligt. Hemmabys nummer 4, Nisse Andersson, 10 minuter förslag. Slog han av micken, jävla domar jävla.
SM-finalen.
Ja,
det är ju... Där har de ju lyckats så in i bomben. Alltså en enda match som är super... Mm. Det närmaste kommer en Super Bowl i svensk idrott faktiskt. På bandy som annars lever lite undanskymd tillvaro ändå i massmedialt. Jag har ju varit reporter på bandyfinal några gånger. Det är ju några av mina största upplevelser när jag har jobbat. Det är en enorm, vilken hum. Man får rysningar bara när man kommer in där i arenaområdet.
Studenternas... Jämfört med Tele2 eller Friends, vad tycker du där?
Ja, jag var ju på studenterna någon gång, så för mig var det starkt. Innan var ju till exempel Söderstadion, om vi, sen kan vi gå ännu längre tillbaka. På 80-talet så använde de Söderstadion en del. Men jag tittade på tv-siffrorna på SM-finalen i band. Nu kan man säga att all tv-tittning går nästan ner i dessa dagar. Alltså, folk tittar på tv på så många olika sätt, så därför får man tänka på det. Men SM-finalen 2015 sågs i SVT av 160 000 tittare. Och SM-finalen 2010 av 650 000. Så det går från 650 till 160. Så det är ingen rolig läsning för bandyn, apropå det här med utdöende eller inte. Och det är en väldigt ålderstiger publik som ser på de där sändningarna också. Så att saker måste göras ändå, kan jag tänka mig, för att fortsätta hålla upp i nivån.
Säg inte att det är en utdöende sport, bara det är folk till förbannade. Men alltså, gå och titta på en fotbollsmatch, gå och titta på en hockeymatch, volleyboll, handboll, basket. Vad ni än väljer att titta på som lagsport, innebandy. Det är mycket enkelt att se och följa vad som händer. I bandy är det ju faktiskt jättesvårt. Mm. För man ser ju inte riktigt bollen. Alltså en hörna, de slår in och så är det lite gröt. Så får man ju titta på dem och vifta med armarna eller inte. Ändå är ju bandy en upplevelse. Så sporten har ju så mycket, mycket mer än viljan över att se bollen. För det är basken inte enkelt.
Men tv har ju varit problem för bandy. De har ju fått ändra färg på bollen och sådär. Och storlek. Ja. Men jag tycker lite lättare på platsen då. Eller vad säger du?
Nej, jag håller med om det. Men nu börjar man ju närma sig 50 så får man problemet tillbaka.
Slutfråga. Är det till sportens fördel eller nackdel att det här är stort i små orter och bruksorter?
Det är ju definitivt till sportens fördel. Nu är Hammarby med också, så då är ju huvudstaden representerat. Men det är ju svensk idrotts grundläggande styrka. Vi pratade ju Tingsryd här tidigare. Det är ju en liten ort för hockeyn, finns ju där. Så det är klart som bara den att det är av stor vikt och jätteviktigt. För jag räknar upp x antal orter här som inte är kvar med bandy i högsta ligan här. Det är klart att det har stor betydelse för orterna.
Kulturell vikt, men för sportens egen del... skulle jag vilja säga att det är nog tvärtom. För är inte storstäderna med, så är det svårt att få med media och supportrar i större skaror och mängder.
Jens, kan inte du göra en liten rekapitulation av hur slumpen hittills har fördelat sporten mellan er tre i panelen när det gäller att dra lappar ur vår viktiga låda?
Men Tommy har ju fått, och Tommy brukar använda ett ord som heter obskyr. Lite nu och då. Han har verkligen fått obskyra sporter. Sen har väl jag och Lasse fått lite mer vanliga sporter, så vi har kanske känt oss lite mer hemma.
Vilken sport du än drar, Tommy, så är det inte närheten av den uppriktighet som fanns i speglandet av bandy.
Nej.
Som är svensk idrottskultur.
Säg inte det, han kan få stavhopp.
Ja, det kan jag ju säga. Ja.
Det är jag alltså.
Ja, det är din tur.
Om man slår upp obskyr i lexikonet så betyder det mindre vanlig variant.
Så det är roligt träffande, måste jag säga.
Du kommer från sumobrottning senast, va?
Jag tar lådan.
Viktig låda.
Sumo var ju jätteroligt.
Nej.
Mm.
Sumo.
Vecka.
Sumo var bra.
Mer sumo, mycket sumo för pengarna. Här ska vi se. Oj, här passar bra med Simons nya satsning. Golf. C-mores nya golfkanal, den har ju dragit igång. Jag tittade på den i helgen här. Det var ju på Hawaii PGA-mästerskapen. Riktigt läckra bilder. Så nu är det golf som gäller.
Jag kan man tro att det var riggat.
Men, ja, men det man ska veta är att jag är faktiskt en av medlemmarna i VVG. Känner till det?
Våga vägra golf.
Stämmer. Så att det här kommer bli en jätteutmaning för mig.
Du gillar inte golf?
Jag gillar inte golf. Nej. Men jag gillar Hawaii. Så därför kollade jag i helgen. Nej, men det kanske finns någonting i den här sporten. Men jag tycker bara liksom att det är ju ingen sport eftersom de inte använder sig av någon fysik. Det finns ju inget fysiskt element överhuvudtaget. Några säger ju så här, ja det är ju bra motion att vandra omkring där några timmar. Hade det varit någonting att man skulle på en viss tid göra de här 18 hålen, då skulle jag köpa det bättre. Och vi hade ju Patrik Zackrisson, det är en spelare i Skellefteå. Göran Zackrisson, förlåt Göran, som var med i årskrönikan Radiosporten 1996. Och vi ställde lite provocerande frågan då: vad säger du till dem som säger att golf inte är en sport? Vad säger du till dem? Då säger han: de har rätt. Det är inte en sport, det är ett spel. Men det är världens mest fascinerande spel.
Det här kommer bli en jobbig vecka för dig, känner jag.
Ja, jag tror
det. Men du vet vilken kanal du kan plugga med.
Verkligen.
Det är bara att höra av dig till dem.
Nu vet jag vad vi kan ha med i den här kärleksbombningen. Lasse Granqvists försök att bli en golfspelare.
Mm. Finns det sånt?
Mm. Det var ju...
Det är ett avslutat försök. Vi stannade vid det.
Hur kom du underfund med att du skulle ge det ett försök?
Nej, men alltså jag gick ju hos en pro. På Rikstens golfklubb. Gustav Eriksson här på House of Sports för övrigt. Hans bror är ju scratch-spelare. Ja. Så han skulle lära mig hur det gick till. Jag är rätt duktig på att läsa in saker. Så jag klarade teoriprovet och sådär. Och så skulle man putta och vad det nu var. Så det gick jättebra. Och det var en regnig dag. Jag skulle spela upp. Det går ut på att man ska spela upp sen. Man ska spela någon som kan, som ska kryssa i att det är okej att släppa ut den här tjommen på bana. Och då regnade det vid det här tillfället. Jag var där och skulle testslå bara från de här små plastgräsfläckarna. På tack. Och det var inte många, det regnade ju som sagt, det var inte många där. Så jag stod och försökte träffa den där bollen då. Med mycket begränsad framgång. Det är konstigt att man kan ha så svårt att träffa någonting som ligger helt still. Och då kommer det två killar, 11-12 år kanske, som ska ut och spela i regnet. Och de kommer och så tampar de upp någon kran där och kommer var sin hink med bollar och så lägger de upp det där. Och så ställer de sig och så bara... Och de flyger de där bollarna, vet du, så otroligt vackert. Och jag bara stod och tittade på de här grabbarna. Och tänkte, hur bär de sig åt? Alltså? Så de gjorde det där absolut klanderfritt. Och så rusade de iväg till första tid och så spelar de iväg. Då, mitt tålamod är ju inte riktigt kanske i sådär jättebalans alltid. Så jag tänkte att nej, nu ska de komma här och nu ska jag visa hur det går till. Och då tog jag den längsta av de här tandpetarna, peggarna, och slog ner och la upp bollen rejält. Och tog den bästa träklubban som finns, va, driven där. Och tänkte, nu ska jag göra den här bollen en sån sjuhelvete smäll! Och jag tog i allt vad jag hade, precis allt vad jag hade och lite till. Och då hände det sig så att, det är ju ingen som ser det här tack och lov, men då hände det sig så att bollen på något sätt går rakt ner där. I backen och rakt upp i luften. Och framåt kanske en meter ungefär, det var en slänt ner. Och lägger sig i slänten och rullar ner för slänten. Så när jag tog i absolut max jag hade så kom jag 5 meter in alldeles totalt. Då var jag mycket lugnt, satte tillbaka klubborna i mitt, det här klubbfodral, vad heter det?
Baggen.
Och så gick jag in till Jakob som han heter som var där inne. Och så parkerade jag den där baggen där. Det var en julpåse. Och sa till honom att jag lämnar in grejerna. Ska du gå redan? Ja, men vi ses imorgon. Du ska väl spela upp imorgon? Nej, Jakob. Vi gör inte det. Jag ringer.
Aldrig mer.
Aldrig rört en golfklubba sen dess.
Ja, jag tror inte jag tar dig som livlina.
Nej, det finns nog bättre. Ja, vi var framme vid 1976 förra veckan i vår genomgång av Beach Boys karriär. Var hamnar vi idag?
Ja, nu får vi göra en liten avstickare.
Avstickare.
Eftersom David Bowie, observerar uttalet, ja, har avlidit. Och det, jag har inte haft någon stark koppling till David Bowie, men jag märker ju det på sociala medier överallt att här pratar vi om en av de absolut största. Född 1947. Så han var ju då 19 år när Pet Sounds kom. Beach Boys skivan med bland annat God Only Knows. Den så hyllade utav hela samtiden där och gjorde starkt intryck på honom. Så han var en av dem som gjorde en cover på God Only Knows. Han gjorde det, alltså hans version, du kanske kan mer om det här Björn, hans version fanns med i albumet Tonight.
Nej, jag är dålig på
det. Ah, okay. Från 1984. Det är många som har hyllat den här låten, det är inte minst ni när vi hade uppe den tidigare. Bono och YouTube sa ju att God Only Knows är ett bevis på att änglar finns.
Det låter ju som en Bowie-låt direkt.
Men passar han för det här eller?
Ja,
gör det.
Ja, jag tycker det. Det är meningslöst att spela in jättebra låtar om de ska låta som de gjorde,
ja.
Fast lite sämre. Då är det bättre att göra dem helt annorlunda, och det gör han ju.
David Bowie, och det ska vara Bowie, inte Bowie.
Nej, det är straff på sånt.
Ja, men det är ändå fortsatt osäkerhet va?
Hos många. Nej, inte osäkerhet, okunskap.
Ja, okej. Nej, så därför den lilla avstickaren, och också som ett bevis lite grann på Beach Boys absoluta största tid, som ju var det året
hittills,
som
brukar vi lägga till.
Det året som Jens föddes.
Ja,
nämligen 1966.
Bra där med en avstickare, det tycker jag var hedervärt.
Ja. Det verkar som att du inte gillar Beach Boys så mycket.
Jo, det,
ja, och det gör jag väl, men
du gillar ju verkligen Beach Boys.
Bowie, det är jättebra om man kan prata om Beach Boys. Ett program kanske.
Oh. Och golf.
Och lycka till.
This podcast is produced by House of Sports. For Seymour. Hosted by Bjorn Olav Reffelfelt. Jingles composed by Jonas Jonasson. See you next week. Take care.